Efter att vi har spelat in i drygt en vecka så meddelar Rickard att han vill inte vara med längre. Han är trött på Torsten, skriver han, och vill inte prata mer med honom. Han svarar inte i telefon och går inte att få tag på via mail. Och i väntan på att han kanske kommer tillbaka så ber jag Torsten att berätta om åren som ledde fram till att de bröt med varandra.
Men vad är det som händer då år 2000? För du säger du låter honom vara ledaren, eller få honom att känna att han är ledaren till år 2000. Och så länge hålls allting balans, låter det som. Då funkar det, den relation. Vad händer sen då, 2000?
När jag började med dödsdrogen då, 99, det vill säga morfin, så är jag renhållsmänniska, va? Det är knappt en mellanöl på lördagar. Jag var ju lite, alltså jag höll på att få fel kostym på mig, jag vill påstå att jag hade. Alltså det var ju en nietzschansk, alltså übermänniska. Alltså jag var ganska obehaglig på många sätt. Erfarenheten av livet har ju sedan gjort mig ödmjuk, va? Minst sagt. Men lika ödmjuk som jag är idag, så lika obehaglig var jag faktiskt. Därifrån då, va, så kommer då att jag blir reumatiker, va. Därför är det lite synd att jag på något sätt har målats upp som någon slags riksnarkoman. Ja. Mm. Torsten Flinck är signifikativ med riksnarkomanen. Det är lite orättvist faktiskt. För att, det var en sak om jag hade blivit narkoman genom partydroger och så vidare. Va? Jag tog ju det här för att överhuvudtaget kunna överleva. Va? För att smärtan var så hög. Va? Och vi talar alltså med en seriös reumatolog som skriver ut detta. Va? Och skriver ut sådana mängder. Det behövdes. Det behövdes, va? Så att därför är det lite synd att jag har blivit som jag har blivit, va? Jag var absolut tvungen att ta det. Och där får man räkna med ett visst beroende, va? Det är ofrånkomligt. Men... Och därför tycker jag att det är lite jävla namnat. Men sen är ju jag så mycket, alltså jag drog ju på mer än vad jag behövde och så vidare. Mm. Långt utöver det som då täckte smärtan, att ta bort smärtan, så tog jag ju så mycket mer.
Det gick ganska snabbt, eller?
Ja, jag blev torsk, va. Ja, vad som händer sen är ju att jag håller här morfinintaget, morfinmissbruket som det är från början. Men ett missbruk med kontroll på något sätt, va? Under en längre tid. Och det är då jag skördar storverk som på min egen Arsena teater, den som var biograf och hette Plaza och sen blev teater och nu i lägenhet, alltså den vid Café Ritorn och i Stockholm, Odengatan. Alla blickar var ju vända dit, va? Det var ju Nordens centrum på liksom, det var spjutspetsen på Nordisk teater. Mm. Det var min teater. Där stod de på kö, teatercheferna från Norge och Danmark och Finland, och bjöd upp på sviter på Berns och där man skulle diskutera vad jag skulle göra för något och så vidare. Och det, på något sätt så har det här sin kulmen i när på Newman ringer. Parallellt med detta, va, så eskalerar mitt missbruk i den grad att jag längre inte vet vad jag gör, va. En kväll när jag spelar Gustav den tredje på Uppsala stadsteater, på Stora scen på Stadsteatern i Uppsala. Och då så frågade man sig, en dag så ser man en man stå i ett par kalsonger, små kalsonger, och sen sån här vit första älskarskjorta, va? Vad är det för konstmänniska som står och tigger pengar där? Ja, det är han som är kungen på Uppsala Stadsteatern. Men föreställningen får sin premiär och det blir då lysande recensioner. Vi ska också veta då att jag använder ett morfinpreparat som är syntetiskt morfin. Det är inte riktigt morfin, det är genuint morfin, utan det är syntetiskt. Och det heter ketogan. Ketogan ges, det har bytts ut idag mot något som heter oxynorm, va? Men det är samma sak, ketogan är något starkare. Ketogan används alltid som en spruta i sprutform till... känsliga, inför känsliga operationer, till exempel en flicka som ska göra en abort, va, för att man ska glömma, alltså den har ett glömskeserum i sig, för att man ska glömma alla jobbiga saker, va. Och detta glömskeserum drar jag in med vid den här tiden, 200 tabletter om dagen. Det var ingen som trodde på det, att jag åt 200 tabletter om dagen, va, tills man tog in alla dessa recept, va, och såg att det stämde. Trots det där glömska serien så spelar Gustav den tredje utan att tappa en replik, va. Men en kväll så är föreställningen som är då med paus, 3 timmar. Mm. En kväll är föreställningen 6,5 timmar lång. Alltså jag står och sover på scen.
Men bara det du säger fortfarande, replikerna något sånär korrekt. Det är bara lite pauser mellan dem, eller?
Ja. Jag säger, ja, det blir lite paus ibland på 10 minuter sömn. Va? Jag står och sover. Ers majestät. Förlåt mig, du ska hoppa som en groda, säger jag. Du ska hoppa som en groda, säger jag till Ola Rapace. Nu ska du hoppa som en groda. Ja, men ers majestät. Hoppa som en groda, ditt förbannade as! Och så tvingar jag honom att hoppa som en groda. Bravo, så grodorna, så grodor, lustiga att se. Och det, alltså det är fruktansvärt. Och efter pausen så tänker jag säger Stefan, men det här är förfärligt, vi måste bryta på det. Nej, vi ska inte bryta på det, jag är så jävla bra det här, säger jag. Nej, vi behöver säkert inte, för publiken går ju säkert nu. Inte en, det är utsålt och inte en människa går pausen, va? Och det är på något sätt, alla sitter kvar, va? Fast de har suttit 4 timmar före paus, va? Lite otäckt också, vittna lite om människans alltså, jag förstår, va? Vad de får se är ju en människas totala förfall, va? Bit för bit hur jag går sönder.
Men, och de förmår se att du är påverkad, att det inte är någon slags modern tolkning.
Ja, det, av det råder det inget tvivel då. Är det? Att det är ingen som tror att det är en nykter människa som står på scenen. Och detta måste då vara väldigt intressant att se. Va? Men samtidigt så vittnar det om något otäckt hos människan, tycker jag. Väldigt otäckt. När den föreställningen väl är avslutad, när folk går hem mitt i natten, 1 istället för 10, va? Så är det ett faktum att jag... Föreställningen läggs ner. Den har spelat 16 föreställningar då, 40 föreställningar som ska spela. Mm. Och den dåvarande chefen på Dramaten, Ingrid Dahlberg, säger att gör du nu inte en avgiftning, Torsten, då får du inte göra dina uppsättningar som är planerade. Då gör jag en avgiftning på egen hand. Jag går från två, för mina erfarenheter av narkotika är som sagt fortfarande 2 pipblås med gräs med Peter. Jag har inga andra erfarenheter. Men jag förstår att detta kommer bli jobbigt, va? Jag kan akupunktur. Och jag vet några punkter. Dessutom så ritar han upp dem för mig, den akupunktör som jag har. Han ritar upp dem med tusch på mig, va? På kroppen där jag ska slå in nålar, va? För att underlätta dessa enorma abstinenser. Snacka om en cold turkey som John Lennon sjunger om, va? Detta i kombination med 2 stycken flaskor helrör vodka, så lägger jag mig hemma. Men sen någonstans när kroppen börjar brinna, alltså så att inte, att det är outhärdigt, va? Mm. Det sker väl efter 10-11 timmar, va? När kroppen nu börjar bli dränerad totalt på opiater, va? Då börjar kroppen brinna. Det är som om du skulle öppna hela buken och stoppa in 10 ormar, va? Och stänga igen, va? Och så ligger jag där. Sen där någonstans minns inte jag. Vad som händer sen då när 11 dygn det här tar. Jag vet att jag någon gång vaknar upp och Jag märker att jag har nya kläder på mig och att jag har nya sängkläder. Då är det så att vägg i vägg med mig så bor Liam Norberg, bankrånaren före detta. Där bor han vägg i vägg och under hans vattenställ, alltså i köket, där ligger då 50 miljoner, va, i sedlar. Det är ingenting som jag vet om i det här laget, men så är det. Och han och hans flicka, han är då kristen, de, fantastiskt alltså, där jag är honom evigt tacksam. De går in, alltså det är avföring och det är piss och det är förnedring, va, allting. De går in varje dag, tvättar mig, jag sover hela tiden helt väck, tvättar mig, gör mig i ordning, byter sängkläder, byter kläder på mig, va, och stoppar ner mig i sängen igen. Och sen går de in ungefär 3 timmar hela tiden, ja, till mig. Och stoppar i mat i form av i nappflaskaform varm mjölk med äggula, va, för att jag ska få in mig något. Och det gör de i 11 dygn. Men det är fantastiskt alltså. Jag vet att jag någon gång vaknar upp och märker då att jag har nya kläder och ska till toaletten, va. Toaletten ligger då 4 meter ifrån sängen. Och så reser man upp sängen och tänker så här, kanske ska jag göra en armhävning i alla fall, hålla gångträningen lite. Och det går ju inte, va. Och jag orkar inte heller gå de här 4 metrarna, utan jag pissar på golvet helt enkelt. Och sen går jag och lägger mig igen, va. Men sen efter 11 dygn så vaknar jag upp och då är det tyst i kroppen. Då är jag alltså avgiftad. Sen blir det så, alltså 3-4 dagar efter detta när jag är avgiftad. Och som sagt, jag vet ju ingenting om narkotika och hur det fungerar, va. Mm. Så går jag städar hemma. När jag lyfter på sittdynan, då ligger ett oöppnat paket Ketogan där. På 50 tabletter, va. Och jag började ju varje morgon med 40 tabletter. Jag vet ju inte om nu att, alltså jag får ju inte ihop det där att min kropp är lika ren som vilken kropp som helst. Och blir alltså påtänd på 2 tabletter.
Ja, eller ännu svagare, för du har just gått igenom en avgiftning.
Ja, jag menar det. Utan jag börjar med att tömma hela paketet. Sen tar jag en taxi in till stan. Sen minns inte jag något mer. Då jag dör nämligen. Jag dör utanför Katarina hissen.
Det känns ju som att början på slutet är överdosen. Det är där som det liksom, där går du och Rickard in i den sista fasen av er relation.
Ja.
Eller rätta mig om jag har fel. Jag, som jag såg det på nära håll, så kändes det som att efter den punkten så slutade du att låtsas att allt var bra mellan er. Allting kom upp till ytan.
Mm.
Det var som att du hade ingenting att förlora efter överdosen. Eller börja, du kan väl berätta först vad som hände den dagen. Du vaknar upp i den där rabatten. Eller du vaknar inte upp i rabatten. Du, ambulansmännen hittar dig i rabatten. Och sen kör de dig till SÖS.
Ja, i efterhand så påstår de att de från Katarina hissen till intaget på Södersjukhuset kör de mig på 1,5 minut. Det kanske stämmer, jag vet inte, man måste ha flugit fram i så fall. Den ena killen kör, den andra polisen gör andning på mig, va? Mun mot mun. Men jag är död. Jag kastas upp på en sån här brits, alltså ett operationsrum. Sätts på elektroder och så vidare. Och då på den här tv-skärmen så ser man, som man ser i filmer, va? Någon, dong, dong, jag är borta, jag är död. Va? Och de här unga teamet runt henne säger, men sluta nu, det är ingen idé, han är död. Han är borta och jag är död. Jag är förlorad. Nej, han får inte gå förlorad. Han är så begåvad, han pojkar. Han får inte. Till slut så tar hon alltså en sån här Pulp Fiction-spruta. Va? Alltså 1 meter lång jävla spruta och bara kör rätt i mitten där kroppen. Baff! Min motserum. Va? Och det är en så stor, kraftig dos. Va? Så det är en ren chanstagning. Va? Jag hade lika gärna kunnat dött där. Men då vaknade jag upp. Då vaknade jag upp. Och då är det en annan finska som trycker en inbetalningslapp i näven på mig och säger, här får du betala in 300 kronor för att rädda ditt liv. Ja, och sen kommer Eva Röse och Micke Persbrandt. Och vad de ser då är en blå gubbe då, som står, för de låser in mig och säger, du får inte gå nu, va? Du är för påtänd, du måste först bli nykter, så att vi låser in det här nu. Vad de ser då är då den här blå gubben som står och skålar med poliserna där i Fanta för att de räddade mitt liv då. Ja, sen är det så att jag blir av med min teater då. Alltså jag förstår att mitt enda sätt att komma tillbaka är att göra den här uppsättningen, att regissera själv. Det är ingen som vill jobba med mig som regissör. Och att jag gör kungen själv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men teatern, vi måste ju ha ett ställe att spela på. Och jag vill ha teatern. Då ringer jag till Rickard. Och Rickard har ju aldrig gjort någonting för mig innan utan att kräva någonting tillbaka. Ja, men det får väl komma när det kommer, tänker jag. Jag får ta det då. Jag ber honom alltså att rädda teatern. Och han säger ja till det, och så håller han på och tjatar på kulturnämnden. De politiska tillsatta. Det är alltid från Moderaterna till Vänsterpartiet. Mm. Och samlar alla politiker i någon sal i Stadshuset i Stockholm. Där var och en av dessa politiker reser sig upp och talar om min förträfflighet en gång i tiden, men numera en fullständigt omöjlig människa. Jag var en narkoman och inget annat. Då ska buras in i princip. Och sen reser sig Rickard upp och säger, ja hörni, får jag nu säga någonting? Ja, min bror finns det ju ont i. Han har ju inte fördärats för någon annan än sig själv egentligen. Visserligen har föreställningen fått läggas ner. Det har kostat staten pengar. Men han är ju en för stor konstnär för att gå förlorad vid så unga år. Va? Han är ju bara början av sin karriär fortfarande. Det vore ju dumt. Nu gör vi så här. Han är konstnärledare för teatern. Han är inte teaterchef. Det är jag som blir teaterchef, säger Rickard. Och så tar han på i 10 minuter och sen har han förfört hela gänget här. Va? Jaha, Rickard, det är du som blir teaterchef. Är det du verkligen? Det är jag och ingen annan. Och så blir han det.
Där är han ju liksom skickligast i Sverige. Ja. I ett sånt läge.
Ja, alltså han får ju Carl Bildt i förhandlingar, så får han ju Carl Bildt att framstå som en amatör nästan. Va? Och då håller han jävla råkoll på mig. Va? Och sen, nu har jag köpt in. Nu har jag varit på militärlagret här. Och köpt in 100 burkar ärtsoppa. 100 burkar pyttipanna. Du ska dessutom få 50 kronor varje dag. Du kan köpa snus och cigaretter. Men det är det enda du får. Så att det finns inga möjligheter till knark eller alkohol för din del. Själv går jag på tändstoppet nu för 5000 kronor. Och så går jag till tändstoppet. Och som Tobias Hjelm då, en skådespelare som är med här. Alltså, jag har aldrig varit med om en människa som dricker tills den svimmar. Men det gör Rickard vid det här laget. Och det är då satt i system på tändstoppet. Garderobiären där, som de fortfarande har, vet om detta. Alla vet om, nu kommer det i kafinka. Ja, då rings det alltid en taxi som ska vara beredd att stå. För att nu sitter Rickard här. Det kan vara ju alltid från en timme till 6 timmar. Tills han svimmar. Och då lyfter vi in honom i taxin. Och det är då, det där har han betalat för Rickard att de ska göra, va? Då sitter han och super tills han svimmar rätt ner i kallveverangler, va? Och så går det till. En blind leder en blind. Men premiär blir det. Och jag, jag har då bara att göra succé. Det finns ingen val, va? Om jag ska komma tillbaka. Och tidningarna slår väl på succé gånger 150 000, va? Det är sådana recensioner så att det inte är klokt, va? Hela rubriken på första sidan Svenska Dagbladet är Torsten Flinck är plågsamt bra som Gustav III, va? Det är bara sådana recensioner. Och vi säljer slut. Rickard höjer då, bilhandlare som han är, biljetterna kostar 190 kronor då. Då höjer han dem till 290 kronor. Och sen står de i kö. Det är kö ifrån teaterns kassa till Pompeji på andra sidan gatan. Pompeji pizzerian där på andra gatan.
Plötsligt är Rickard tillbaka från ingenstans och vill fortsätta inspelningen. Han säger att han till och med är beredd att prata om Plaza-åren. Det är inspelningsdag nummer 9 och vi tar vid just där. Där jag och Torsten befann oss i vårt samtal, deras gemensamma succé på Teater Plaza. När Rickard och jag hade brutit 1999. Och han tackade ja till att bli teaterdirektör på Torstens teater.
Det var ändå så här, om man talar om den platsen då, så var det ju, så gjorde vi en del bra saker också.
Oh ja.
Men där någonstans så var det ju...
Vi talade mycket om det där igår, jag och Sigge, om dina insatser för teatern, för min teater Plaza, alltså Bodengatan i Stockholm, vad du gjorde där, hur du räddade den och det ena och det andra. Så att vi gjorde väldigt mycket bra saker och därigenom gjorde vi bra saker.
Räknar du med att någonsin komma dit igen?
Nej.
Inte?
Jag ligger på den nivån, men då måste jag ha chansen att göra det. Och jag tror inte att någon teater kommer att ta in mig igen. Det gör detsamma hur fräs jag än ser ut, va? Jag är ju jävligt noga med hur jag ser ut när jag... inte en dag som idag när jag sitter och gör den här podden med dig. Då sitter jag i träningskläder och skit i hår. Men när jag går ut så ser jag ju... Jag är jävligt mån om att det ser jävligt fräs ut. Och jag gör det också. Men det gör detsamma, för att jag har... Jag har cementerat uppfattningen om att jag ligger i den stämmen kanylarmväcket en gång för mycket, verkar så.
Men skulle du vilja vara där då?
Jag skulle vilja göra några uppsättningar till, några speciella pjäser till, både som aktör och regissör. Och något av det ska jag väl hinna förverkliga, hoppas jag.
För om ingen teater skulle liksom vara intresserad, då kan man ju alltid starta sin egen teater.
Precis som jag gjorde, men då var jag 40 år, nu är jag 60. Om ett år. Det är väldigt, väldigt tufft. Och de åren som jag höll på sammanlagt då, 6 år hade jag teatern. Det är fruktansvärt krävande.
Ja, man är lite mindre tuff när man är i den här åldern.
Det kostar på att vara helvete.
Bröderna verkar för en gångs skull prata civiliserat med varandra. Men anledningen till det, hör jag, är att de nu förenklar ganska mycket och förskönar de där 2 åren på Teater Plaza. Så jag väljer att riskera att förstöra den goda stämningen och fråga om bråket där. Plaza-perioden intresserar mig nämligen av 2 skäl. Dels för att den inträdde precis efter jag och Rickard hade brutit med varandra. Det var ju till Torsten och Plaza som han gick när vårt företag och vår relation gick åt helvete. Dels för att det var just på Plaza som de 2 skildes åt för gott. Och jag alltid undrat vad som hände där.
Varför slutar vi att umgås enligt dig, Torsten?
Ja, det var väl saker som hade lagts på varandra och på varandra och på varandra.
Jag tror inte vi behöver skämmas för någonting som hände för 20 år sedan. Utan man kan ju så här försöka penetrera det och bara titta på det. Det behöver inte vara negativt. Det är möjligt att vi skulle kunna lära oss någonting av att tala om det. För det är ju i så fall första gången på 20 år. Liksom.
Jag tar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, det är ju nu. Du avbröt mig.
Så varför slutade vi umgås?
Ja, jag säger det igen. Du hörde ju det.
Ja, fast du sa inte. Du sa bara att nu... Ja.
Jag vet inte vad jag snackar om nu i alla fall. Men nu säger jag så här, om du frågar mig så säger jag så här, att det var olika negativa saker som lades på varandra och blev som ett mönster, väldigt tydligt mönster som höll på år efter år efter år och gick ganska långt tillbaka. Va? Och det var bara det att bli nog för mig där. Jag såg det som den enda möjligheten att bryta det där. Sen den konkreta utlösande händelsen, det var ju den på teatern med fadern, uppsättningen där stövlade in med Dick Sundvall och skulle lägga ner min uppsättning som vi precis hade haft konationering på.
Ja, min uppfattning är att det var jag som gick. Tyckte du att det var du som kastade ut mig eller?
Den uppfattningen behöver vi inte diskutera, det är oväsentligt. Där tyckte vi båda att det var nog fall och så bröt vi där.
Jag får fortfarande inga tillfredsställande svar tycker jag, så jag pressar på. Det finns något distansierat i deras sätt att formulera sig, något icke-närvarande när de pratar om Plaza. Som att de inte vill berätta eller inte vill minnas.
Det kändes som någonting var klart liksom.
Ja, kan man säga.
Det var inte så att jag såg bakåt när jag gick därifrån. Liksom.
Det tycker jag är en bra rubricering att någonting var klart. Det var verkligen klart, det var mer än klart liksom.
Ja, så kan man säga.
Ja.
Kommer du ihåg när vi hade så här stora möte med alla anställda?
Ja.
Och jag hade den dåliga smaken att presentera mig som teaterdirektör.
Ja.
Då blev det så här snack i korridoren. Men vem fan tror han att det är? Vem tror han att han är?
Alltså,
och då direktör?
Teaterdirektör, teaterchef. Ja. Det var väl det. Men var du på Plaza en gång? Sigge?
Nej, jag var ju ovän med Rickard då. Höll mig undan från det där.
Ja.
Men berätta nu, varför exakt slutade Plasarbetet? Varför slutade det med att ni blev ovänner?
Vad som visade sig var ju att en skådespelare skulle bytas ut mot en annan på ett inte så här, i mina ögon, speciellt schysst sätt. Så då kände jag så här att gör det. Men då drar jag så här. Du ska vara tyst så här. Men bra, då ses vi om ett tag då. Ha det bra. Och sen har vi inte setts på 20 år. Det är så jag uppfattar det. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara rätt. Men...
Nej, det var skådespelare som inte klarade av sitt arbete. Hon hade ju den kvinnliga huvudrollen. Så det var inte så mycket att göra åt det där.
Och det kan jag, när jag hör mig själv säga det, så kan jag tycka att så här, Rickard, du behöver kanske inte nödvändigtvis kasta in i hans liksom, expertisområde.
I brist på konkreta svar bestämmer jag mig för att prata själv med Torsten. Jag ville veta vad som hände den där dagen år 2000 när de bestämde sig för att gå skilda vägar.
Jag är ju väldigt förbannad över att han ska hålla på och se till att jag inte får pengar till knark. För jag vill ju knarka igen. Det blir ingenting av med. Och han förbjuder ju också alla kassörskor. Och allting. Så fort han kommer, min bror, och säger att han ska in i kassan. Ja, då är det bara att ringa mig så är jag där snart. Han ska ingenting ha, inte en krona. Och det är ju väldigt effektivt. Jag har ju mina burkar med hjärtsoppa. Panna, de här jävla mörkgröna militärburkarna. Det blir lite tjatigt faktiskt att äta samma sak, men det är ju mat i alla fall. Sista föreställningen spelas på min yngsta dotters födelsedag den 16 december. Vi har premiär 28 augusti och vi lägger in extra föreställningar på lördag och söndag. Va? Teatern tar ju inte mer än 170 personer, va? Och allt utsålt. Det finns inte biljetter, det är till och med svarta marknadspriser, alltså folk vill se den här föreställningen. Det går rykten om föreställningen också, va? Att Torsten Flink ska ta livet av sig på riktigt då, som kungen. Och så där, va? Det blir där mytbildningar, va? Om mig. Det är också en fantastisk föreställning. Den är makalöst bra. Alltså. Mm. Men succé blir det och så vidare. Jag ska då göra fader nu då efter detta. Då av någon anledning så ska han stoppa det, Rickard. Att han då försöker kuppa kollationeringen, som det heter första gången man träffas och läser en pjäs. Fader, då kommer han in där med Dick Sundvall, den här kriminalreporten. Och Ronja Rövardotter, Zetterberg, va? Hon är ju då aktiv vänsterpartisten.
Mm.
Dessa tre kommer in. Nu ska den läggas ner en föreställning, säger han, Rickard.
Var det så att han upplevde att du flög för högt efter maskeraden? Eller jag förstår bara... Det fanns ett incitament för honom också att ni skulle göra en till succéföreställning med fadern.
Jag fattar inte. Jag sätter aldrig på mig några fel kostym. Det gör jag inte. Att jag omedvetet börjar få storhetsvansinne. Jag har aldrig haft storhetsvansinne i hela mitt liv. Jag är oförmögen till det.
Mm.
Snarare tvärtom, jag gör mig mindre än jag behöver göra, va?
Men jag menar, vad hade han det argumenten hade var att han tyckte att du hade börjat knarka igen.
Ja, det är det han kommer med. Han kommer inte med något annat. Och det är då jag för första gången går emot honom. Då lyfter jag uttrycket. Jag är så jävla stark vid den här tiden också. Jag lyfter honom i famnen. Han sprattlar och försöker göra motstånd, men det hjälper inte. Jag lyfter honom i famnen upp för trapporna på teatern, till foajén, öppna dörren i foajén, ut på gatan, alltså väg i väg med det torr, och kastar honom rakt i marken och säger, nu är det bra. Det här slutar det, Rickard. Så här är det. Försöker du en gång till att göra något emot mig, så går det dig mycket, mycket illa. Nu räcker det, Rickard, att gå dig till mötes och vara, så att säga, den undergivna, för att du har velat haft det så. Och jag har låtit dig ha så. Men här går det för långt. Jag vill aldrig se dig mer. Sen den dagen har jag aldrig sett honom. Men onda handlingar är ju onda handlingar. Han ska ner till Tyskland nu och köpa en bil. Och vad som händer den natten när han åker ner mot Tyskland och börjar närma sig Linköpingstrakten är att det, och det spöregnar ute, va? Att han krockar med bilen och så att den slår runt, va? Den slår runt ett helt varv. Och ambulans tillkallas och allting. Men ur bilen stiger Rickard oskadd, putsar av sin kostym och sen försvinner han för alltid.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig.
Du har lyssnat på Återföreningen, en exklusiv Podmy-produktion.